har i folkmun kallats för att vi har hamnat på EU:s obsklass. Men det handlar alltså om att statens, kommunernas och välfärdsområdenas skulder är för stora och vi har ett för stort budgetunderskott. Alltså vi har ett för stort minus i vår statsbudget. Våra utgifter är för stora. Och för några dagar sedan kom EU-kommissionen med sina rekommendationer för Finland för hur vi ska komma på fötter igen. Och i slaget idag så ska vi prata om vad det här nu riktigt innebär för Finland. Men framförallt hoppas jag att vi ska få goda råd för hur vi ska få lite, tillstånd lite tillväxt i det här landet. Någon sån tillväxt har vi inte sett till på 17 år. Jag heter Maria Nylund och med mig för att diskutera det här så har jag Suvianne Siimes. Välkommen.
Tack.
Du är verkställande direktör för föreningen Arbetspensionsförsäkrarna Tela.
Jo, det stämmer.
Det blev rätt nu det här. Du är också tidigare finansminister för länge sedan och du har också en bakgrund som ordförande för Vänsterförbundet en gång i tiden. Med oss från Stockholm så har vi tidigare chefen för Sveriges Riksbank, Stefan Ingves. Välkommen du också.
Tack.
Hade vi Stefan med oss här?
Ja, jag är här. Stefan.
Där är du, precis. Välkommen, nu hör jag dig också.
Tack.
Och med oss från Danmark så har vi också Alf Rehn. Välkommen. Nu hör vi. Det är bra tydligen. Alf Rehn är alltså professor i innovation, design och ledning vid Syddanska universitetet och han kommer säkert med här om en liten stund. Men det där, jag tänkte att vi skulle börja med några ord om den här EU-övervakningen. Suvianne Siimes, alltså, nu ska vi då granskas extra noga av EU. Vi ska lämna in rapporter med jämna mellanrum och vi ska berätta hur vi arbetar för att minska våra utgifter. Vi har för mycket skuld, för stora utgifter. Hur allvarligt tycker du att det är att vi inte riktigt klarar de här EUs budgetregler?
No, det beror lite nog på synvinkel. Förstås är det allvarligt på det sättet att vi har det inte så bra här i Finland. Alltså våra skulder växer allt för snabbt etc. Och det är precis därför vi måste är tvungna och det är nyttigt för oss att ta liksom vettiga åtgärder för att få en bättre framtid. Och jag tycker att den där själva EU-obsklassen är det bara liksom ett sånt där verktyg för det att vi kan sen också sätta kanske några krav och diskutera en aning långsiktigare också om det att vad ska det hända under nästa och därnästa regeringsperioder. Så jag tycker att det är till mestadels det som det handlar om, att vi bör vara mer konsekventa liksom över valperioderna i framtiden.
Mm. Men ser du det här, är du liksom oroad för det här?
Är
det här?
Nej, jag tycker att det är bra att liksom ha en sån där, vara tvungna att vara lite mer konsekventa. Men det är nu flera andra länder i EU också som är på den här samma obsklassen. Mm. Och det ser nu lite liksom obekvämligt ut för hela Europa. Och vi är inte ensamma, men förstås vår situation är från Finlands egen perspektiv lite ganska allvarlig jämfört med det att hur vi har skött våra finanserna tidigare.
Mm. Ja, där är ju, vi är inte ensamma som sagt, där är stora ekonomier som Frankrike och Italien och sen också många EU-länder i Östeuropa som granskas på samma sätt som Finland nu då. Men vad säger ni andra, vad säger Stefan Ingves, alltså hur allvarligt tycker du att det är att Finland nu är under lupp?
Ja, det är väl bra att man är under lupp, men samtidigt så är det så att det är ju inte så att det händer något stort dramatiskt på kort sikt, men då är man också tvungen att hela tiden kontinuerligt, och i Finlands fall dessvärre förmodligen under ganska många år, tvungen att föra en diskussion med andra om vad man då tänker göra för att få en bättre ställning, inte minst när det gäller då de offentliga finanserna, eftersom då den allmänna statsskulden är liksom på väg mot 90% av bruttonationalprodukten. Och det har ju pågått väldigt länge, så att det är en utveckling som inte kan pågå hur länge som helst. Och det är klart att mot den bakgrunden då, om man nu funderar kring de skattesänkningar som man har resonerat om i närtid, så är det väl, det senare är väl snarast en from förhoppning. Så att det finns liksom en hemläxa att göra och då finns det andra som tittar på och det är säkert bra.
Mm. Okej, nu har vi Alf Rehn med oss också här, alltså professor i innovation, design och ledning vid Syddanska universitetet. Välkommen med du också.
Tack.
Hör du, vi pratar här om det där, hur allvarligt vi ska se på det här nu att vi är så här, granskas extra noga av EU. Vad tänker du om det? Hur allvarligt tycker du att det är?
Alltså, det har ju sagt mycket smart här redan. Jag håller ju bara med i princip mina bättre här. Men samtidigt tror jag att vi ska komma ihåg att det som ju är problematiskt i den finska ekonomin är ju en slags allmän så att säga, depression, en brist på hopp. Och då är ju inte det här att man ändå får veta att nu är man på obsklass också, så är ju inte någonting som gör att då konsumenter blir särskilt mycket gladare eller företag blir mer benägna att investera allt det som den finska ekonomin skulle behöva. Så i och för sig är väl inte den här obsklassen någonting radikalt farligt. Men det är ju del av ett större system och ett större liksom problem i så att säga, kanske den psykosociala ekonomiska situationen.
Sofia Nesinmässigt här och nickar.
Ja, jag tycker att det var väl beskrivet, Alf, vad du sa det. Och jag har själv tänkt att en ingrediens som vi faktiskt fattar i vår ekonomisk-politiska eller tillväxtpolitiska diskussionen här i Finland är ju det att vi har ingen vision om det. Att vart skulle vi gärna vara under 2050, alltså efter några decennier. För den där visionen är ju nödvändig för oss att kunna ha hopp för framtiden. Och den ska vi behöva i sidan om att vi funderar över de utgärder som vi behöver för att få ner liksom den där tillväxten av skuld etc. Och jag tycker att den där depressionen var ju en oerhört bra ord att använda i det här sammanhanget. Och det är en av våra liksom kamper så att säga, att försöka vända den till en mer optimistisk tankesätt.
Det är ju inte så konstigt att man blir lite deprimerad här med, ja, det är 17 år som vi inte riktigt har haft någon tillväxt och nu har det skurits ner ganska mycket i alla möjliga sociala förmåner också. Folk håller i sina pengar med händer och tänder och jag tänker att helt vanligt folk funderar säkert ganska mycket nu över vad det här kommer att betyda, alltså att nu att man då är under EUs liksom granskning. Att vad kommer det att betyda för oss vanliga människor under de kommande åren? Alltså blir det nu havregrynsgröt och jutsäck i många år framöver? Vad tror du, Stefan Ingves?
Ja, man ska börja med att konstatera att Finland är rikt jämfört med väldigt många andra länder. Så att det är ju inte så att världen går under den här gången heller. Men om man tar ett lite längre tidsperspektiv när det gäller ekonomisk utveckling, så redan Anders Chydenius på 1700-talet hade en vision. Han tyckte att man skulle ha frihandel och det gäller nog fortfarande och det bör Finland stödja inom EU. Jag kommer ihåg en bok som skrevs av professor Erik Damén på 60-talet om den finländska ekonomin. Och det var exakt samma fråga som vi pratar om här idag. Vad ska vi göra för att få tillväxt? Hur ska vi få det bättre? Och nu kommer den här frågan då tillbaka ytterligare en gång. Det vi inte kommer ifrån, det är att siffrorna, om jag uttrycker mig på det sättet, de är vad de är. Och Finland har en snabbt åldrande befolkning. Möjligen också, om man tittar på det i ett längre tidsperspektiv, en krympande befolkning. Och det faktum kan man inte trolla bort, utan det får man helt enkelt acceptera. Samtidigt så har Finland drygt 300 kommuner. Det är sannolikt hälften för många, om jag nu bara gissar lite. Men sen resten är ju då egentligen att se till så att skattesystemet fungerar, näringslivet fungerar som det ska. Och framförallt i en liten öppen ekonomi som den finska ekonomin, så måste man vara konkurrenskraftig visavi resten av världen. Därför att, som de sa när jag växte upp i Närpes, vi blir inte rika genom att tvätta skjortor åt varann. Utan man måste producera någonting som de där andra vill köpa. Det är det som skapar välstånd.
Okej, det tänkte jag att vi ska prata om en liten stund. Sofia Nesinmäss ville kommentera.
Ja, jag kommenterar bara det att jag medger att det är nu först och främst några strukturella förändringar som vi behöver. Och jag tycker att den där liksom kommunstrukturen som du, Stefan, till exempel nämnde. Så det är ett betecken på att vi har en oerhört för stor liksom overhead, som man skulle kunna säga på privata sektorns sida. Att vi borde minska den där administrativa liksom kostnader, för vi är inte så många i mängden av människor här i landet. Och jag tycker att vad vi borde liksom hur är de förväntningar borde vi ha till exempel till nästa regering? Jag tycker jag skulle vara just att liksom ändra strukturer, inte bara liksom använda osthyveln för att liksom skära ner kostnader.
No, säg några korta, konkreta exempel på vad det är för strukturer då?
Till exempel just antalet kommuner men också antalet välfärdsregioner. Så jag tycker att vi borde liksom faktiskt liksom minska den där administrativa stocke här i landet. Vi behöver liksom service för hälso- och social- och hälsovård etc. Det är någonting som vi faktiskt behöver och där borde vi sen använda pengar och inte bara till den där administrativa delen. Och en annan strukturell omvandling som vi skulle behöva är ju det att vi bör få upp igen den där generella liksom utbildningsnivån i vårt land. Den har nämligen gått ner under de senaste 10-15 åren och det är nu inte någonting som vi skulle ha råd med när vi har en åldrande befolkning. Alltså att skola och utbilda liksom yngre människor bättre i framtiden så det är ju också någonting som vi behöver för att kunna få till stånd till exempel exportinkomster och sådana innovationer att någon skulle vara där utomlands villiga att betala för det.
Just det. De här reglerna nu som EU har, som vi då har överskridit, så det handlar alltså om att den offentliga skulden, det är alltså staten, kommunerna och välfärdsområdenas skulden, får inte gå över 60% av BNP. Budgetunderskottet får inte heller vara större än 3% av BNP. Så de här budgetreglerna hänger tätt ihop med det här med BNP, som ju alltså är ett mått på ekonomisk aktivitet, hur mycket som skapas och produceras. Och det hänger ju sen ihop då också med tillväxt. Alltså att skulle vi ha lite tillväxt så skulle de här reglerna inte kännas så tuffa. Men det har vi nu inte sett till nu då på 17 år.
Och jag vill en aning korrigera den där 17 år argument. Det är förstås så att vår tillväxt har varit allt för låg för allt för länge. Men det är inte så att vi skulle ha hela tiden gått bara neråt under det där senaste 17 år. Vi har nog haft liksom bra perioder däremellan. Men sen har det plötsligt på nytt vänt till en negativ spiral. Alltså att vi har liksom kunskaper och kunnighet att liksom växa och den borde vi hitta igen på nytt. Men det stämmer ju att desto bättre tillväxt, desto lättare är det nu att få till ordning de här siffrorna.
Kan det alldeles bli så här att när man upprepar det här att vi har inte haft tillväxt på 15 år och inte på 16 år och inte på 17 år nu heller, att man blir, ja du pratar om att man blir lite deprimerad. Kan det liksom bli en på något sätt, ja, någonting som håller oss tillbaks också?
Jag tror det, och jag tror därför att det är så lätt att man i Finland tar ett lite väl långt tidsperspektiv. Finländare har en tendens att tänka i årtionden snarare än i kortare perioder. Och det är också det, till exempel det här med rädslan för att ta på sig mera skuld, även om vi har betydligt mindre skuld än många andra relativt framgångsrika länder. Så där, för man är rädd, men tänk på barnen och barnbarnen och barnbarnens barnbarn. Det som skulle behövas att vi behöver en tillväxt, vi behöver en tillväxtskutt, vi behöver en injektion av energi i ekonomin. Sen behöver vi, precis som ärade kollegor säger här, att tänka på det långa loppet vad gäller struktur och omvandling och liknande. Men det ska vara viktigt nu att inte förfalla i en sån här, jo men nu ska vi, för att vi är på obsklass och liknande, så får vi inte på något sätt skapa en liksom injektion av energi i ekonomin, utan då vi måste se om vårt hus. Och här kom det andra. Jag börjar bli lite trött på, särskilt med perspektiv från Danmark, att det är hela tiden så internt det här snacket. Det vill säga, vi pratar om att oj, vi blir gamla, därför måste vi se över vårt nätverk. Vi pratar om en timmes tåg till Åbo och det här hålen i vägarna kring Kuopio. Samtidigt så bygger, som Finland håller på att fundera på sina strukturomvandlingar, så har Danmark byggt en bro till Sverige och bygger en tunnel till Tyskland. Helt enkelt för att Danmark också förstår att vi är små och vi behöver en koppling till omvärlden. Och det är det här jag inte ser i Finland. Jag ser inte att någon börjar göra någonting. Jag ser inte att någon börjar liksom tänka att, men vad är det för konkret sak vi kan göra nu, till och med lånade pengar, som skulle få fart på ekonomin?
Vad säger du, Stefan Ingves, om det här? Vad gör man bättre i Sverige Och Danmark är man vad gör i Finland?
Jag skulle nog akta mig lite att när det gäller att jämföra länder på det sättet. Därför att alla länder har liksom sin ekonomiska utveckling, sin ekonomiska historia. Men man kommer ändå inte ifrån, om jag tar Sverige som exempel, som ju då jämfört med de flesta andra länder i Europa har extremt låg offentlig skuld, ungefär 35% av BNP. Men å andra sidan så går ju inte tågen i tid. Och vägarna är kanske inte vad de borde vara och vi har problem med elöverföringen. Så att den grundläggande frågan där när man blickar framåt, det är att ja, man kan göra saker med investerade pengar. Men då ska man använda de investerade pengarna på ett sådant sätt så att man tror att man får en god avkastning långt, långt in i framtiden. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt svårt när det gäller att då investera på ett bra sätt. För ofta i den politiska diskussionen så är det mycket enklare att man skruvar på barnbidraget eller skatterna eller något liknande upp och ner jämfört med att bygga infrastruktur. Och en fungerande infrastruktur i ett land med en krympande befolkning där dessutom förmodligen ett antal mindre kommuner kommer att mer eller mindre avfolkas över årens lopp. Ja, då kommer naturligtvis liksom IT-struktur och liknande att vara väldigt, väldigt viktigt så att det är möjligt att bedriva en verksamhet också i glest befolkade delar av landet.
Jag tänker så Sofiane Simis om det här.
Jag lyssnade noggrant vad Stefan sa och jag tycker det är ett bra perspektiv. Och kanske en sak som vi inte heller har tänkt igenom på nytt i det här landet är ju det att i vilken, hur mycket har vi råd att liksom placera pengar till regionala saker och ting. Alltså där har vi inte liksom så mycket förändrat den där tankegångssättet jämfört med det, hur vi funderade för 20 år sedan. Fast liksom både liksom befolkningsstrukturen gällande ålder och ålderdom har förändrats, men också har liksom människor flyttat mer till större städer och till södra delar och kustdelar av landet. Och det borde kanske tas på beaktande lite mer än vad det har hittills gjort. Och jag tycker att det var Stefan liksom sa det om den här IT-strukturen och sådana, att de är kanske de saker och ting som är mera framtidsrelevanta för glesbebyggda områden än enbart liksom vägar eller det att har vi hälsocentral på kyrkobyn eller inte.
Okej, okay. Jag skulle vilja komma tillbaka lite till det här som Alfred var inne på, det här med det där att våga investera. Danmark sägs ju ha en massor av mångsidiga och motståndskraftiga medelstora företag. Alltså varifrån kommer alla de här, Alfred? Vad är det man gör slugare i Danmark?
Där måste jag nog hålla med Stefan lite i och för sig att det här, man ska inte jämföra länder allt för mycket eller tro att det finns någon magiskt i ett land. Men vad jag har sett i Danmark som jag finner också viktigt i den här diskussionen är att Danmark är ju en krämarnation. När jag kommer ihåg liksom när vi
vad menar du med krämarnation? Säg bara.
Försäljarnation. Man säljer och köper. När man kollar på vad ungdomen liksom vill i Finland så vill ungdomen gärna få ett sommarjobb som lagerarbetare eller klippa gräs om man nu inte kan bli influencer vill säga. Medan nästan alla min hustrus kompisar till exempel så var deras första sommarjobb, de sålde någonting. De krängde något. Och överlag så ser man ganska mycket det här man jämför det finska och det danska näringslivet. Också det svenska. Det finns ett fokus på försäljning, det finns ett fokus på just den här hur man får företag framåt, snarare än att stirra bara på vem har de bästa produkterna, som jag tycker också behöver rymmas med här, att Finland kan vara jättebäst på allt. Teknologi, produkter, allt sånt här. Om Finland inte kan sälja kan Finland ändå inte klara sig. Men det är ju svårt att göra någonting åt på kort sikt, givetvis.
Sofiane sitter här och håller med igen.
Jo, och jag funderar att det är en skillnad som vi har jämfört med Danmark och Sverige är ju det att vi har inte bott så länge i stora städer. Alltså att vi har inte liksom umgått så mycket mycket med andra människor. Det har någonting med den där kulturella upplevelsen att vår liksom svårighet att sälja liksom härstämmar från. Men hoppas att det blir förbättre när vi har liksom en lite större Helsingfors än vad vi hade för 50 år sedan och sånt, så kanske lär vi oss så småningom.
Mm. Vad tror du, Stefan Ingves, om det där? Den teorin.
Ja, det är säkert väl använd tid att ta sig en titt på till exempel skattesystemet i Finland, och jag är inte på något sätt en skatteexpert, men jag tror att det har spelat roll i Sverige när man början på 2000-talet avskaffat till exempel förmögenhetsskatten och arvsskatten, därför att det innebär ju då att de som driver någon form av företagsverksamhet inte behöver längre flytta till Monaco eller någon annanstans, och det tror jag har gynnat företagande. På samma sätt så bör man säkert fundera igenom andra typer av regler när det gäller företagsverksamhet, så att det inte är för krångligt. Sen just då när det gäller Sverige och den ekonomiska historien, så är det så att Sverige är fyllt av uppfinnarjockar lite överallt som sitter och funderar på någonting som går att sälja någon annanstans, och så har det varit under ganska lång tid.
Det lär också ska vara så att framförallt företagen då är mer skuldsatta i Sverige. Alltså att teorin var att man kanske, det som också Alfred var inne på här, att man är mer benägen att våga låna pengar för att investera, för att man har någon bra idé som man tror på. Alltså, kan det vara så att det finns en skillnad här i kultur mellan Finland och Sverige, att företagen i Sverige är mera, de är inte så rädda för att ta skuld för att investera i någonting de tror på?
Om jag börjar att reflektera lite kring den frågan, så ska man komma ihåg att de allmänna skulderna i Sverige, som jag sa, är ungefär 35% av BNP, är extremt låga. Men å andra sidan så har vi ägnat de senaste 30 åren åt att amortera på statsskulden, och hela tiden har vi ökat skuldnivån i den privata sektorn. Så att vi har helt enkelt ersatt offentlig sektorskuld med privat skuld. Och det är verkligen på gott och ont, därför att om det blir väldigt, väldigt stora bekymmer, då kommer vi till följd av den privata sektorns stora skuldstock väldigt fort få stora bekymmer också. Så att det är nu tyvärr så liksom att man måste arbeta hårt för allting, och det finns ingen enkel väg när det gäller detta.
Mm. Ja, någon hävdar att det skulle vara så att den här totala skattegraden, eller på något sätt belåningsskulden, så är liksom lika stor egentligen mellan de här länderna. Det är bara det att den här privata skulden är så jättemycket större i Sverige. Och Danmark väl då också. Men vad tänker du, Alfred, om det här, alltså att våga skuldsätta sig för att investera? Att det gör man inte riktigt i Finland. Finländska företag är ganska försiktiga med att ta skuld.
Vi har haft de senaste 20 åren allting från Perssons, den som är satt i skuld är inte fri, till andra då tänkares prat om. Vi har blivit skrämda och berättat att skuld liksom är någonting som man ska bli av med, och som är fruktansvärt farligt. Där ska jag dels hänvisa till David Grebers briljanta Debt, The First 5000 Years, en antropolog som konstaterar att, men herregud, ekonomi är skuld. Det är allt vad det är. Men det andra är att för mig kommer tillbaka till någonting som Sovjana också hänvisade till, det här. Om man vill bli stor och stark, måste du träna, det vill säga du måste göra rätta saker. Men du måste också konsumera, det vill säga du måste liksom äta tillräckligt för att kunna växa dig. Ingen människa har svält sig stark. Det har aldrig hänt. Och det är också svårt att se att hur en ekonomi svälter sig stark. Men i Finland verkar man tro på att det nog på något sätt går att om man skär ner ännu mer och gör ännu uslare, så på något magiskt sätt så kommer den där många omtalade tillväxten någonstans ifrån. Men tillväxt är inte magi. Tillväxt är inte någonting som kommer ex nihilo nihil, utan det är någonting som behöver matas på. Och därför säger jag att jag vill inte heller ha massiv statsskuld. Vem skulle vilja det? Men i det korta loppet så är faktiskt större skuldsättning kan vara någonting som räddar en organisation, till och med ett land.
Vad tänker du? Stefan.
Varsågod. Jag har en liten synpunkt på det, så kan jag säga att jag ännu inte varit med när det har fungerat. Och särskilt inte i en liten öppen ekonomi som är fallet med Finland, därför att då är det ytterst omvärlden som sätter ramarna. man kan önska sig någonting annat, men begränsningarna de finns där. Och normalt sett så är det så att varje försök att upphäva tyngdlagen brukar misslyckas förr eller senare. Och i det avseendet så behöver man vara försiktig. Men när jag har sagt det så vill jag också noggrant poängtera att man ska vara noggrann med orden när man pratar om skuld, och inte minst skulder i den privata sektorn. Därför att ganska ofta så är det så att egentligen vad som behövs är aktiekapital. Därför att aktiekapital är till för att hantera risker. Medan lån, ja, de ska betalas tillbaka då förr eller senare. Så att om man kan skapa ett system där det är lätt att starta bolag, där det är gynnsamt att starta bolag som har tillräckligt stort aktiekapital, då köper man sig tid, och då kan man också uppfinna både det ena och det andra som man kan sälja utomlands.
Så vi Anne.
Jo, jag tycker att det där var en bra poäng, den där aktiekapital och dess betydelse gällande liksom framtidens tillväxt. Men jag vill ändå kommentera den där konsumtionsgrejen som Alf nämnde. Och jag har själv tänkt, förstås jag kommer också från pensionsbranschen, men jag har själv tänkt ganska mycket på det att varför vill vi inte sporra äldre människor att både liksom konsumera sina pensioner här i Finland, men också liksom för att våga liksom använda en del av sin förmögenhet till konsumtion eller till att investera till framtiden. Alltså att vi bara liksom hela tiden när vi liksom har diskussion om ålderdomsproblematiken i Finland, så det är bara liksom de där växande offentliga utgifter som vi resonerar om, och det att borde man liksom skära ner pensionssystemet. Och ingen liksom tar upp det faktum att äldre människor är också en oerhört stor källa för att växa konsumtionen i Finland. Men de vågar nu inte heller göra
men
något.
Det förstår man ju bra att man inte riktigt vågar konsumera med tanke på allt som nu hörs om att barnen måste det där, börja köta om de äldre när de blir gamla. För det finns ingen service att få, och det finns nu ingen dygnet runt service heller. Och den som har råd får köpa sig till det. Som man kanske tänker att jag sparar nu vad jag kan nu, så kanske jag kan köpa mig en värdig ålderdom.
Jo, och jag tycker att det händer ju just där ute i ekonomin, att liksom människor är för rädda för framtiden, även de som kanske inte behöver så mycket vara rädda för arbetslöshet mera, men inte ens de vågar liksom öka sin konsumtion. Och det är lite farligt, tycker jag.
Vad tänker Alfred om det?
Jag slutade tjata om det här att åldringar är en resurs. Ni hade sagt det i en så här 15 år i Finland och tyckte att ingen lyssnade. Men jag håller ju helt med Sovies Anne här att det finns ju en enorm potential fortfarande i både saker som ålderdom och i saker som då den finska glesbygden. Och här så tror jag vi ska komma tillbaka till det Stefan konstaterar om att Finland är ju ändå rätt rikt. Det är inte så att vi saknar möjligheter eller potential och liknande. Och visst, kallar det aktiekapital, kallar det skuld, kallar det vad som helst. Vad vi bör är ju helt enkelt den typen av entreprenörer som skulle göra något av det här, den typen av stöd för dem skulle möjliggöra för dem att växa, den typen av energi som kommer in när en ekonomi inte bara försöker svälta sig själv till döds. Så ja, absolut borde vi sporra pensionärer till att konsumera mera, men också företagare till att skapa produkter och tjänster som pensionärer vill spendera pengar på.
Men Alfred, jag måste fråga dig. Jag har hört en annan expert här som har nämnt det här att det finns idéer, det finns innovationer i Finland. Det är massa smarta människor som forskar och hittar på en massa bra saker, startar upp ett startup-företag, och just när de kommer igång och blir lite lönsamma så då köps de upp av ett utländskt bolag.
Och visst händer det. Och visst händer det, men det är inte det sämsta som kan hända den finska ekonomin att någon börjar köpa våra bolag. Kanske inte optimalt, ännu bättre vore det om de skulle växa sig ännu större och starkare. Men det här, i den här situationen får vi vara tacksamma för de små ljuspunkter man kan hitta. Till och med om det är så hur Silo AI såldes till AMD eller liknande.
Mm. Han kallar det för kolonialisering, liksom, av den nya tidens kolonialisering när man köper upp unga startupbolag och Finland blir kvar med ingenting.
No, jo, men jag skulle liksom säga att det är också här där vi kanske borde lite tänka om att hur vi beskattar saker och ting. Jag tycker att vi borde försöka skapa upp såna, är det nu på svenska, fondstrukturer här i Finland, att även utländskt pengar skulle kunna komma till de där fonderna och sen finansiera de tillväxtbolagen som är lite större. Det kan vi inte enbart göra med, liksom, åtminstone inte idag, enbart med finska pengar, utan vi skulle behöva såna här strukturer som skulle göra det möjligt för utländska att komma hit och investera. Och där behöver vi kanske några skatteförändringar.
Mm. Får jag bara tillägga att om nu ett utländskt bolag köper ett finskt bolag, så gör de ju det därför att de tror att det kommer att få det hela att gå med vinst. Och det innebär att det är då rimligt att anta att alla har nytta av den affären. Och samtidigt är det ju ett symmetriskt system, så att finska bolag kan ju köpa vilka bolag som helst. Särskilt inom EU, men också i andra delar av världen. Och i en liten öppen ekonomi som den finska, då får man nog liksom räkna med att det är specialisering som är det som spelar roll. Och då är man bra på vissa saker och mindre bra på andra saker. Och det innebär att då kommer företag att köpas och säljas i alla möjliga olika riktningar. Och att föreställa sig en värld där man på något sätt skulle liksom innesluta sig på ett sådant sätt så att alla bolag ägs av enbart finländare, det är nog inte en framgångsrik strategi.
Ja, det säger någonting kanske om finska folklynnet, någonting det här att oberoende vad som händer så är det på något sätt fel. Investerar man så är det fel, för då har man tagit på sig för mycket skuld. Och säljer sitt bolag till en stor aktör utomlands ifrån så är det fel, för då kommer utlänningarna ta våra saker. Så det finns ju nästan ingenting man kan göra om man lyssnar på så att den finska folksjälen, för allt blir egentligen fel i slutändan. Och det är väl kanske lite där vi är, i en analysparalys där vi försöker hitta det som alla skulle kunna acceptera, alla skulle kunna tycka är okej. Och där har vi hållit på i en 20 år och inte fan har vi hittat något.
Men om du nu skulle, Alfred, ge dina bästa tips nu då för att få Finland på fötter. Vi är kanske på fötter redan, men att få lite sprutt nu i den här ekonomin, så vad skulle det vara?
Alltså jag tror ju mycket av det Stefan sa om att göra det lättare för att etablera företag och lättare för de företagen då att växa är väldigt viktigt. Jag tror det så vi gärna sa om att faktiskt titta på våra resurser, våra utmärkta åldringar och allt som ska kunna göras för dem. Jag tror det finns mycket som ska kunna göras där. Men framförallt så vill jag ju konstatera att vi behöver bli kvitt den här mycket depressiva diskursen. Där all skuld är dålig, där all liksom utländsk egendom eller ägande är negativt. Där till och med framgång på något sätt inte riktigt är passande. Det är en mental depression det här, inte blott en ekonomisk. Och det är inte utan att man tycker att ett antal regeringar nu har gått omkring och förklarat liksom att allting håller på att gå åt helvete, så gör det ju inte saken bättre. Så jag vet inte, kan man ge Prozac till ett helt folk? Det kanske man inte kan, men det här, men någonting i den stilen skulle nästan behövas.
Men är det inte också, jag tänker att finländarna är på något sätt lite sympatiska här i det, att man tar också sitt ansvar. Jag börjar inte konsumera här nu, för jag vet inte hur det går, och vi vet att vi måste spara. Och jag sparar nu så att jag inte liksom, ja, försätter mig själv eller någon annan i blåsten.
Men det är ju den stora finska mytologiserandet av oss själva som också är en del av problematiken. Vi finnar har för oss att vi är väldigt handlingskraftiga och reilu meininki och lite så här macho, puhu ei pussa, ei puhu vaan pussa. Det är vi ju inte. Vi är ena sillmjölkar som inte riktigt får igång någonting. Och förrän vi accepterat det, för vi kom fram till att den här jätteaktiva Finland från kanske 50, 60, 70-talet inte längre finns. Det är först då vi kan börja reda ut det hela.
Okej, Stefan Ingves, du nämnde sådana saker som vi inte riktigt kan ändra på, som att Finland har en åldrande befolkning. Det föds väldigt få barn här och vi har så småningom en minskande befolkning överhuvudtaget. Vi har galopperande militärutgifter som vi helst skulle ha så höga som det bara är möjligt. Antagligen, liksom, räcker det då med att tänka positivt? Och ta sig ur depressionen, som Alfred säger.
Nej, det räcker inte att bara tänka positivt. Man måste få någonting gjort också. Och om man då tänker på det här i ett längre tidsperspektiv så är det så att den finländska ekonomin har gått igenom strukturomvandlingsprocesser många gånger tidigare. Därför att annars så vore inte levnadsstandarden så hög som den är idag. Det innebär då att nu ska man igenom det här då ytterligare en gång givet de här omständigheterna, de närmaste sig 20 åren, 30 åren eller någonting sådant. Och då givet de begränsningar som finns, de ekonomiska begränsningarna, då bör man bejaka strukturomvandling. Och sen så ska man försöka så gott man kan se till så att man inte försöker backa in i framtiden. Utan man får ta sig framtiden an och tillåta den strukturomvandling som behöver komma så eller så. Mm. Och antingen så gör man det själv, därför att man är herre i sitt eget hus. Eller så gör man ingenting. Och sen så förr eller senare så kommer någon annan att berätta för en vad man måste göra. Och då är det bättre att göra det själv på egen hand medan tid är.
Men säg nu Stefan Ingves, alltså strukturomvandlingar talar du också om. Så vi nämnde då färre kommuner, mindre administration inom de här vårdområden, alltså färre vårdområden också. Och att satsa på utbildning, det var liksom viktiga grejer. Vad tycker du att absolut borde göras när det gäller just det här som kallas för strukturomvandlingar?
Ja, alla de här sakerna är ju viktiga och sen förmodligen är det så att staten då behöver fundera givet de ekonomiska begränsningarna, investera i infrastruktur, om det sen är IT eller någonting annat, det må vara osagt. Men detta bör helst i en ideal värld ske också mot bakgrund av att man ser igenom vad är det för regelverk, skatter och annat som förhindrar eller i varje fall försvårar en god ekonomisk utveckling på den privata sidan. Därför att det är den privata sidans export som i slutändan ska betala för välståndet i Finland.
Mm. Och där har väl regeringen försökt få till stånd en del sådana här, luckra upp lite regelverk och sådant också under den här, alltså just för att göra det lite lättare.
Jo, det är just det som jag tycker vi kanske skulle behöva i nära framtid är ju att när vi nu går till nästa val 2027 så före det så jag tycker att både den finländska vänstern, alltså både socialdemokrater förstås när de är stora men kanske också vänsterförbundet, de borde våga säga att tänka på nytt och att hurdan beskattning skulle vänstern vilja ha i det här landet. För jag tycker att deras liksom idéer är delvis gammalmodiga. Jag är själv liksom vän av det att vi ska beskatta tillräckligt och bla bla bla. Men att hur man borde göra det, så det är ju någonting den politiska vänstern borde överväga sig noggrant. Därför att det kanske i nästa fas, så det är på den sidan av ekonomiska politiken som vi sen faktiskt behöver någon slags liksom strukturell förändring. Alltså Orpo-regeringen har gjort ett och annat på arbetsmarknaden och man kan kanske varken tycka eller icke tycka om vad de har gjort, men de har faktiskt försökt förändra strukturer. Och jag tänker att om det nu är en socialdemokratisk regering som vi kommer att ha efter 2027, så borde de också kunna liksom vara, vad är den liksom, ha mielikuvitus, vad är det på
ha lite fantasi.
Fantasi att hurdan skulle vara en liksom tillräckligt rejäl beskattningssystem som också låter tillräckligt rum för ekonomiska tillväxten och det att man kan också bli rik ifall man lyckas.
Mm. Okej, okay, där är en hälsning till dem. Det där, ja, jag hade tänkt fråga allt möjligt om euron och om den bakbinder oss när vi nu har en riksbankschef på plats. Kanske jag hinner fråga dig riktigt kort, Stefan Ingves, ännu. Alltså en stor skillnad mellan Sverige och Danmark och Finland är ju att Finland är med i euron, medan det är inte Sverige och Danmark. Ni är mera fria där att det där påverkar både räntor och det där vad valutan är värd, medan Finland inte kan det. Det enda vi finländarna kan göra är att prata skatter mer eller mindre. Vad tänker du, Stefan Ingves, om det? Är det liksom...
Låt mig säga så här att växelkursen räddar dig inte ifrån strukturomvandling. Mm. Utan i slutändan så måste man se till så att man har en arbetsförmåga, liksom output per person och per timme som är sådan så att man är konkurrenskraftig. Och det som är lite viktigt i det här sammanhanget att tänka på då, det är att Danmark med sin fasta växelkurs vis-à-vis euron är ju de facto med i euron. Sverige har en rörlig växelkurs, Finland är med i euron. Norge har sedan i sin tur också en rörlig växelkurs. Och alla de här länderna har allmänt sett haft en synnerligen god ekonomisk utveckling under lång tid om man jämför med andra länder. Så att det är inte så att en egen valuta är någon slags genväg till välstånd.
Okej, så det är inte bara eurons fel nu då, allt det här att vi ligger efter?
Absolut inte.
Okej. Okay. Hej, jag vill ge sista ordet till dig, Alfrén. Om man lyssnar på det här och är en ung person som aldrig har varit med om något annat än att man pratar om nedskärningar och att spara mera, jag tänker då på de här 17 åren utan tillväxt. Mm. Alltså, vad skulle du vilja, finns det någonting, lite sådär pep-talk skulle du få ge till dem? Tänka på
ja, om man lyssnar på pep-talks från en 53-årig professor så har man nog större problem. Men det här, jag skulle väl säga att dels Finland har fortfarande potential. Folk blir rika i Finland än i denna dag. Kompisarna som blivit svinrika i Finland trots allt. Och världen är ju större än Finland. Det är det. Ja, vi har ofta liksom det här att man får inte lämna Finland för det är brain drain och liknande. Men mycket av det man ser till exempel på Åland när folk lämnar Åland och sen kommer tillbaka för att skaffa barn, det har inte gjort Ålands ekonomi alls något mycket sämre. Så det här, sök möjligheter, oberoende om de är i Finland eller ute i världen, så det ska nog bli bra.